Så Luther, han jobbade tillsammans med andra. Och sen kan man säga att folk har diskuterat huruvida Luther var psykiskt sjuk och frisk. Det kom en mycket känd bok av Erik Humburger Eriksson på 1960-talet som menar att Luther var nästan psykopat eller så. Och det är tillbakavisat bland annat av en dansk som heter Leif Grane. Därför han menar att Luther fick en massa hedersbevisningar och förtroendeuppdrag inom sin egen orden. Han var helt enkelt en ovanligt from munk. Det fanns så många ofromma munkar, men de insåg här en from som tar saker och ting på allvar. Så det är alltså väldigt tydligt att det var inget anmärkningsvärt på 1500-talet. Utan om Luther var anmärkningsvärd, då får vi förkasta alla munkar på 1500-talet, alla fromma. Och alla fromma kristna på 1500-talet, de hade kastat nästan hela svenska kristenheten på 2010-talet. För att vi är så ofromma, det vi tillåter. Så att Luther var inte psykiskt svag eller någonting sånt, utan han var en mycket kraftfull, en mycket systematisk, otroligt noggrann person som tog detta på allvar med hur ska finna en nådig Gud. Och då har vi hans brottningskamp med Gud, och den hänger delvis samman med hans bibelläsning. Hur ofta läste Luther Bibeln, hela Bibeln? 2 gånger per år. Hur ofta läste han Saltaren? Nej, veckovis. Som munk så sjöng han sig genom Saltaren 52 gånger per år. Och han var trots allt munk i bortemot 20 år. Så tänker det. Hela Saltaren varje vecka. Och det innebär att Luther är indränkt av Bibeln. Men han mötte inte Bibeln förrän han kom in i ett kloster. Och om ni tänker efter, detta med Gud som domare, det här är faktiskt en tanke jag kommit på. Det är väldigt få egna tankar man kommer på. Men det som har slagit mig, det är ju att i Saltaren finns det väldigt mycket som handlar om Gud och domen. Och jag tror att Luther helt enkelt tog Saltaren på allvar. För den ställer frågan om den nådige guden. Han tog den brottningskampen. Och det innebar då att han som teologiprofessor jobbade väldigt med de frågorna. Det var framförallt Gamla testamentet han föreläste över, och sen blev det då Nya testamentet. Och där kan jag hänvisa till vad Fredrik tog upp. Jag höll med om nästan allting. Det var en sak jag inte höll med om, och det var att vi kan vara glada över att Luther var tysk och inte svensk. För om man har varit svensk så hade han kanske sagt som Fredrik sa, men nu var han tysk och därför sa han som Luther sa. Simul justus et peccator, vad betyder det? Precis, du sa rätt. Medan på svenska säger vi på en gång syndare och rättfärdig. Vi vänder på ordningsföljden. Men det ska vara rättfärdig och syndare. Det är som ett skepp som är ute och seglar, och så är det ett ankare som drar. Det är synden. Det är inte tvärtom att vi är syndare och sen har Gud lagt lite så är det glasyr på kakan ungefär, och så tror man att det är en väldigt snygg kaka, som den ser väldigt fin ut. Så att jag kan hänvisa då till det Fredrik sa, men jag vill bara lyfta fram en mening här, eller 2 meningar. Synden är inte något som människan har, utan den är identisk med människan sådan hon är utan Guds nåd. Synden ska inte uppfattas som gärningar utan som otro. Vem har sagt detta efter Luther, mer än någon annan individ nästan på jorden? Rosenius. Egentligen så kan jag inte fatta hur Rosenius kunde vara Lutherlärjunge, för tänker 2 så totalt olika personligheter. Det är de totala motsatserna i sin personlighet. Men teologiskt sett så kan jag förstå varför Rosenius fastnar för Luther. Och här har vi detta. Synden är inte primärt gärningar utan otro. Där har vi Rosenius, kärnan i mycket av hans teologi. Och sen detta med rättfärdigheten som passiv och aktiv och sådant. Så där kan jag återigen hänvisa till vad Fredrik har sagt och det som står i många, många handböcker och sådant. Och jag kommer själv in på det här. För nu vill jag komma in på de sakerna som jag tycker är ganska speciella då, som vi behöver tänka på nu för tiden. Det ena är då Luther som bibelöversättare. Jag tror man kan säga att Luther och Hieronymus är de största bibelöversättarna som kyrkan har haft. Vi har haft många bibelöversättningar, men Septuaginta, alltså den grekiska översättningen till grekiska från hebreiska, den är anonym och den fanns före kyrkans, den kristna kyrkans tillväxt, tillkomst. Så den är före Kristi födelse och det är många som har jobbat med den. Men Hieronymus översättning av Bibeln till latin, den har alltså präglat hela den västerländska kyrkan. Bara det att du talar om sakramental teologi, ordet sakrament, det återfinns på fundamentala ställen i Vulgata, Hieronymus översättning. Så Hieronymus är en stor översättare. Sen finns det många som har jobbat med bibelöversättningar. William Carey, han den där skomakaren som blev missionär i Indien, han översatte Bibeln till 30 indiska språk. Han var där i 40 år. Så om ni vill känna er nedslagna, läs William Careys biografi och sen så känner ni vad gör jag. Ja, men Hieronymus, det är han som av en massa tidigare latinska översättningar har skapat Vulgata. Luther, han var den som skapade översättning nummer 18 på tyska. Det fanns 17 översättningar före honom. Nu vet man knappast ens vilka de översättarna var. Man har knappt tillgång till de böckerna. Därför att Luthers översättning, den var så otroligt, dominant. Så den har präglat nästan all bibelutgivning som har kommit sen. Och då kan jag citera Birgit Stolt här. Hon har skrivit mycket om de här frågorna, men hon menar då att den svenska bibelöversättningen, den är präglad av den tyska, och den tyska, den är genial. 1530 skrev Luther så här: man får inte fråga latinet bokstavstroget hur man ska uttrycka sig på tyska, utan man måste fråga. Och nu kommer min fråga. Luther ger här tre exempel. Vad nämner han först? Alla feminister nu. Modern i huset. Det är den första man ska fråga. Modern i huset. Barnet på gatan. Menige man på torget. För att fatta hur man ska översätta Bibeln så ska man fråga dem. Man ska lägga märke till hur de uttrycker sig och sen översätta som de talar. Då förstår de och märker att man talar på tyska till dem. Och sen har Luther producerat ett av världshistoriens roligaste skämt. Han insåg inte att det var ett skämt. För han sa när han höll på att översätta från latin till tyska: hur kan man överhuvudtaget tro att det går att uttrycka teologiska tankar på tyska? Och alla som har läst lite teologihistoria inser ju att fram till 1950 så var det ju Tyskland som dominerade åtminstone den protestantiska teologin. Och det var tack vare att han gav teologin ett språk. Och Luther, innan han började en översättning, kände han in sig i textens känslomässiga grundton, skriver Birgit Stolt, och låter den styra ordvalet. Det framgår med all tydlighet att han vid bibelöversättningen eftersträvat ett språk som inte bara når huvudet utan också känslorna, själsdjupen, en människas innersta personlighet. Texten ska appellera till människans hjärta. Nej men hoppsan, det ska ju inte Luther säga. Det ska ju inte Luther säga det här, det ska ju vi säga och så ska vi sparka på Luther då. Ja. Man kan här steg för steg följa hur Luther söker tränga in i texten på djupet, känna sig in i den och få en så känslomässigt stark och gripande översättning som möjligt. Sedan han genom ständigt nya omskrivningar inringat dess halt når han slutligen fram till översättningen Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Och så ord för ord har detta textställe övertagits av den svenska Bibeln och århundraden igenom ända fram till 1917 års utgåva haft lydelsen Hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Meditera över den satsen. Hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Nu är det inte så att Luther i de här tre volymerna har 1000 sådana ord, utan han har alltså flera tusen sådana uttryck. Visst är det ganska otroligt? att han på ett intuitivt sätt, han är alltså en av dem som allra mest har intuitivt förstått mycket av den gammaltestamentliga fromheten. Och Birgit Stolt menar att han språkmässigt så föregrep han den lingvistiska forskningen som kom på 1970-80-talet. Och stackars oss som har NT81 då, som är byggt på de äldre principerna. Så det som jag skrev i en ledare i tidningen Hälsning från församlingsfakulteten, det är inte tillbaka till Luther, utan vi ska säga som Samuel Adrian sa, fram till Luther. Det var hans valspråk, fram till Luther. Det är fascinerande. Ja, har ni hört honom säga det? Jo. Och Luther då, han sa bland annat det här. Jag vet inte om han är först, men han har sagt i alla fall. Hebreerna dricker ur källan, grekerna dricker ur vattnet som flödar ur källan, men latinarna, de dricker ur pölar. Ja. Så den sanna källan, det är det som flödar från hebreerna, och sen kommer latinare och sist kommer då greker, och ja, så kan man fundera över greker och latiner och allting. Då kommer vi till den tredje punkten, och då kommer vi till en sak som jag vill försöka utveckla här. Och sen om ni är intresserade av det, så rekommenderar jag er att läsa den här, antingen i köpt version eller lånad. Däremot så rekommenderar jag inte stulen version, för det fungerar inte, det vet du ju. Utan läs eller låna eller köp. För att det här är en av de få riktigt originella tankarna som jag tänkt som teolog. Tyvärr inser man att man tänker, om man har tur, några originella tankar på ett årtionde. Och i värsta fall inte så ofta under livet. Annars det mesta är sånt som man läser sig till och man plockar upp längs med vägen. Det jag vill poängtera för er, jag lyckades inte få med det i den här skriften, för jag var osäker på om jag skulle så att säga kränka några copyright-rättigheter. Men om ni är intresserade av det, så hittar ni det faktiskt här. Nämligen den svenska bibelutgåvan 1541, Gustav Vasas bibel. Om ni tittar på det stället där jag har lagt in det här bladet, så ser ni det som jag vill få fram här, det hittar ni också på svenska. Så det finns i den Luthers originalutgåva 1534 då i Tyskland. Det jag vill komma fram till, det är att det folk inte har insett. Man begriper att Luther är en stor bibelteolog, man begriper att han är en stor bibelöversättare. För det är han som i hög grad har skapat det tyska språket. Och Luther har indirekt skapat det svenska språket. För den svenska bibelöversättningen 1526, som tillkom i Gamla stan någonstans här. Det är den som har skapat nu svenskan. Språkgränsen går 1526. Före Nya testamentet så är det fornsvenska. Och efter det så är det mera nusvenska. Och så modern svenska. Jag har tittat på biblar ända sedan jag i princip nästan kunde läsa. Och på församlingsfakulteten så har jag haft anledning att titta på många biblar på många olika språk. Och då har jag grubblat över, vad är det som är så speciellt med Lutherbibeln? Och då kom jag fram till att Luther är så otroligt påverkad av det hebreiska sättet att tänka. Nu ska jag försöka uttrycka det här ganska snabbt. Jag närmar mig slutet på min tid, men jag ska försöka uttrycka det hela. Vi tänker i form av böcker. Problemet är att det här är inte originalvarianten. Utan om ni läser tidningen Begrunda flitigt och det som Thomas Bokedal skriver där, så inser ni att judarna arbetar med bokrullar. Och då är problemet med bokrullar. Hur ska man vara säker på vilka som hör hemma i arken där de förvarar dem? När jag som präst åker ut, så kollar jag att jag har med mig min portfölj. Och sen vet jag att jag ska ha med mig 6 böcker. Och sen vet jag att om jag använder mina liturgiska kläder, då ska det vara 4 plagg. Då ska det vara alba, det ska vara ståla, det ska vara halslin och det ska vara det här repet singulum. Så du ska ha med 6 böcker och sen ska jag ha med 4 där. Om jag dessutom ska ha en nattvardsgång i hemmet eller på sjuksammanhang, då ska jag ha med en kommunionask, och då ska jag ha med vin och oblater och det som är. Så att jag får liksom mentalt hela tiden tänka igenom. Judarna hade det problemet. Var gick gränsen för deras kanon? Och de löste det genom att tänka i skriftrullar. Och antingen 22 eller 24. Och 22, det är antalet bokstäver och i det hebreiska alfabetet. Och 24, det är dubbla siffran 12. Och det finns vissa minnesregler där. Det de gjorde, det var att de hade en kanon som de visste de följde. Och den går kanske tillbaka till Esras tid, 400-talet. 5 Moseböcker. Och sedan hade de profetiska böcker och så hade de skrifter. Lagen, profeten och skrifterna, eller som Jesus sa, lagen, profeterna och saltaren. Det säger han i Lukas 24. Så judarna hade den strukturen. Och därmed så kunde de hela tiden ha koll på att de hade exakt rätt. De visste att vi ska ha 22 eller vi ska ha 24. Och det berodde på om Rut skulle hänga ihop med domarboken eller inte. Och om klagoviserna skulle vara en egen rulle eller vara avslutningen på Jeremias bok. Så de hade koll på det. Men när man började översätta till grekiska, alltså det som kallas för Septuaginta, då öppnades fältet upp, för de hade inga sådana regler. Och det gör att det blev väldigt oklart. Man hade samtliga 39 skrifter som judarna. Men sen fanns det ytterligare några, och vi är vana vid att tänka på apokryferna. Men det går inte att säga exakt hur många de ska vara. Så i Septuaginta så kan vi hitta ända upp till ungefär 51 skrifter. Så det är väldigt diffust. När Hieronymus då skulle översätta Bibeln till latin, till Vulgata, då ville han köra med judarnas 39 skrifter. Men Augustinus accepterade inte det. Och han kunde varken grekiska eller hebreiska, men han var en stor teolog. Och han menar att vi är så beroende av den grekiska traditionen. Så han ville ha med apokryferna. Men då uppkom problemet igen. Exakt hur avgränsar man? Så på hebreiska är det klart. Medan på grekiska är det oklart. Och på latin var det oklart. Så det går inte att idag säga hur många skrifter som ingick i de medeltida biblarna. För det beror på vilka handskriftstraditioner man följer. Det Luther gjorde då, det var att han knöt an till judarnas tradition, och han knöt inte an till 22 utan till 24. Så det innebär att i Nya testamentet så gick han rätt igenom 23 böcker, och sen de 4 som han ifrågasatte var grupp 24. Och det var de som ifrågasattes också i kyrkohistoriskt, i Eusebius kyrkohistoria. Så Luther följde judarnas räkning upp till 24 på Nya testamentet. Nu kommer det som är det sensationella egentligen. Och jag fattar inte. Det har funnits tusentals Lutherforskare under åren. Och ingen har egentligen sett det. Och det är att Luther har skapat den västerländska bibeln. Så de som inte är romerska katoliker eller ortodoxa kör Lutherbiblar, vare sig man vet om det eller inte. Så 90% av alla biblar är Lutherbiblar som ges ut. Och då kan man se det här i den här svenska. Därför att här ser man hur Luther har numrerat upp till 24. Och han följer den kristna ordningen, men han följer de hebreiska böckerna. Så han drar kanon exakt som judarna gör på 39. Det han sen gör är att han gör en särskild sektion med apokryferna. Och sen kommer då Nya testamentet. Och det är det jag tycker är så fascinerande, för man utgår på något sätt från att Luther följer den västerländska traditionen. För alla ser det. Han följer den västerländska traditionen. Medan den fråga som jag har ställt, och jag har rådfrågat åtskilliga specialister, och jag har tittat på de mest lärda tyska verken och allting. Ingen har kunnat säga att någon ligger före Luther. Utan jag menar att det är Luther som har skapat den västerländska bibeltraditionen. Det här med vilka skrifter som ingår och sådär, det är en diskussion i sig. Men om vi inte har handskriftsrullar utan trycker och binder, då måste vi veta när vi börjar trycka var boken tar slut, vad som ska ingå. Judarna, de kunde tappa en rulle, de kunde ha en för mycket eller så, men då hade de sitt siffersystem som höll koll på det. Medan Luther, det är han som har skapat allt det som västerlandet har följt. Katolikerna har försökt att gå emot det, men de har varit så ointresserade av bibelutgivning så de har aldrig tagit över marknaden. Utan det är protestanterna som behärskar marknaden. Och till sist, Luther, han var så framgångsrik så att under 40 år så utkom det 100 000 sådana här biblar på tyska. Från 1541 då till 1581. 100 000 biblar på tyska som var Luthers egen översättning. Sen fanns piratkopierna, ni vet. Om ni har rört er utomlands har ni sett folk som säljer piratkopierade CD. Här var det liknande fast en piratkopierade biblar. Så då var det Luthers översättning. Sen vet man inte hur många piratkopier som fanns. Sen den romersk-katolska kyrkan gjorde piratbiblar de också. Då tog de och satte in sina tolkningar. Men det var Luthers översättning de följde i stort. Så hur många Lutherbiblar som fanns på 1500-talet, det vet vi inte. Det går inte att räkna. Ja, nu har jag säkerligen överskridit något. Men det här är ett sätt att försöka beskriva lite grann Luthers insatser. Och för mer belägg så har jag, vad ska man säga, en del hänvisningar här. Och via den litteraturen så kan ni få ännu bättre svar. Tack.
Och nu gör vi samma möjlighet. En eller möjligen två frågor eller kommentarer på detta. Varsågod.
Jag förutsatte när jag åkte hem, när jag stack tillbaka till hotellet. Jag skulle ju ha en röd bibel i portföljen, sandbok. Den här jag snott här igår. Där ser ni det, jag gick på det där med det intrycket. Så nu, härmed återställdes den. Den var inte min.
Om vi säger någonting om Nikoforos saltarföreläsningar?
Nej, det kan jag säga att jag har inte jobbat med dem på det sättet. Däremot så kan man ju säga att Saltaren är ju en av de böcker som har betytt otroligt mycket för honom. Och om man vill gå vidare med det så finns det väldigt behändiga engelska utgåvor. De tyska är nog ganska dyra, misstänker jag, Weimarupplagan. Men om man vill jobba med det, för han hade väl två eller tre omgångar med föreläsningar. Så de finns tillgängliga, men jag har inte jobbat med texterna på det sättet.
Jag hoppas det är fler än bara Alva och jag som ställer frågor här idag. Nej, men jag funderar lite. Du nämnde att Luther var augustin och munk och inte jesuit och märks det på något sätt, och på vilket sätt märks, kan man märka det i så fall? Det var en tanke jag hade.
Ja, det märks på otroligt många sätt, och det är ju bland annat om man då tänker på detta med synden och dopet och sådant. Augustinus, han var ju en av dem som tänkte igenom detta med arvsyndsfrågan, en av dem som har jobbat allra mest med det, och kontra Pelagius och andra. Och där kan man säga att vi kan verkligen vara tacksamma över att det råkade vara så att det var just i det sammanhanget som Luther fick sin skolning. Samtidigt så ställer jag frågan, är det en tillfällighet att han blev just augustiner munk? Därför att de som ofta dominerade fältet var dominikaner och delvis även franciskaner. Och i och med att Luther hade studerat filosofi, så han var ju influerad av Ockham och Gabriel Biel och andra, så var han redan inne på de här stora frågorna. Det handlar om detta med realism och nominalism, alltså de filosofiska kategorierna och så. Så jag tror att det var inte bara en tillfällighet att Luther hamnade på den augustinska follan, utan om jag tänker på det lilla jag kan av Thomas av Aquino, som är den stora skolastiska teologen, det är ett helt annat sätt att tänka än Augustinus. Så det har spelat en väldigt viktig roll, och det är på något sätt som att Luther och Augustinus samkör, att Luther tar fram viktiga drag i Augustinus teologi, och samtidigt så är han kritisk. Ibland är han uttalat kritisk och ibland är han det inte. Men till exempel hela Luthers sexualsyn innebär att han vänder upp och ner på Augustinus tänkande. Och det skulle folk bara vara medvetna om hur otroligt mycket Luther har betytt där. För där bröt han. Han bröt med Augustinus i synen på sexualitet och familjeliv. Han bröt med Augustinus vad gäller kanonfrågan och en del annat. Samtidigt så ingår Augustinus i hans klangbotten. Och min kollega på församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, han har ju jobbat väldigt mycket med Augustinus arvet i den tidiga evangelisk-lutherska kyrkan.